En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi är på S-kongressen i Göteborg och pratar lite om de stora händelserna här. Vilka de stora konflikterna är hittills och vad vi håller utkik efter nu.
Det här är Åsiktskorridoren.
Vi sitter på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i ett litet poddrum. Jag, Susanna Kirkegård, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, Jana Sima, redaktionssekreterare Aftonbladets ledarsida. Hallå.
Hallå. Vi säger i Göteborg.
Hjälp. Magdalena Andersson har precis blivit vald till partiordförande. Grattis, Magdalena Andersson. Det blev inte som Moderaterna önskade att hon skulle avgå. Tankar kring det? Oväntat?
Det var nog faktiskt det dummaste utspelet jag har hört på väldigt länge. Liksom. Och man vet att det är riktigt dumt när liksom Timbro hånade på Twitter och alla andra hånar. Liksom det. Det blir liksom en intressant effekt. Och jag tänker verkligen att Moderaterna sitter där. Liksom, de får så ett gäng värdelösa opinionsmätningar i ansiktet. Liksom. Förtroendet för Kristersson liksom, genom golvet. SD är större än dem. Liksom, det är allmän depp. Vad gör vi?
Klyftan till oppositionspartierna ökar.
Vi kräver någons avgång. Vem då? Ja, oppositionen.
Det är också kul att de är så här nej, men det handlar inte om att vi inte har förtroende för Magdalena Andersson. Det handlar om att vi gissar att folket kanske inte har det. Man bara, okay.
Det är ju verkligen intressant vilken panik som verkar börja sprida sig inom Moderaterna.
Ja, men och det är många saker. Det är så spännande att lyssna. När man läser liksom vad moderata företrädare skriver också. Och så där, Då är det liksom, de har grävt den här rapporten från Frankrike om att muslimska brödraskapet liksom konspirerar. Det är ett omkok från muslimska brödraskapet för 10 år sedan eller 15 år sedan. Det är liksom alltså en så här sagoberättande liksom som återkommer på något sätt. Och nu kör de stenhårt på det från liksom SD och Moderaterna och sånt där. Och sen det här då med lotterierna. Och så, alltså det är liksom allting utom så här matpriser, alltså riktiga frågor. Liksom. Mm. Så blir det en sidoshow liksom som de håller på.
Ja, men jag tror också att de stör sig något oerhört att det inte har blivit någon alltså samling vid flaggan-effekt som det brukar bli vid kriser. Att liksom enligt naturlagar så ska stödet för Ulf Kristersson var skyhögt nu när det är en skakig omvärld och dålig liksom, kris och panik överallt. Men han har inte fått det liksom, stödet. Magdalena Anderssons förtroendesiffror är liksom, kanske 10 procentenheter högre.
Ja, men det känns ju verkligen som att han känner sig alltså bestulen på det.
Kränkt.
Alltså att, precis.
Kränkt av att folk inte
han är ju väldigt berättigad. Alltså, jag tyckte det var så talande när man lyssnade på den här intervjun med partisekreteraren Karin Enström i Sveriges Radio där hon liksom hade skickats ut för att komma med det här märkliga avgångskravet. Då. Alltså hon lät så uppspelt, eller liksom uppjagad, att hon nästan svor lite. Alltså att det var liksom, alltså det lät inte som en liksom samlad och genomtänkt sådär utspel.
Och det är ju väldigt märkligt, för det var ju inte bara Magdalena Anderssons avgång hon krävde, utan det var ju Tobias Baudin.
Ja, alltså. Sin egen motsvarighet.
Ja, och grejen är ju också det att de här lotterihärvan är ju rätt gammal. Liksom. Så det är också liksom, det är också väldigt fascinerande att liksom man kokar om en kritik som ändå har pågått under väldigt, väldigt lång tid. Och dessutom som Socialdemokraterna accepterat.
Men det är ju också en stor grej att de får en bot på 3 miljoner. Det måste man ju erkänna. Det blir konstigt.
Nej, men absolut. Och det är en stor grej. Men det intressanta är ju att den stora grejen i svensk politik är ju inte att Socialdemokraterna har fått den här boten. Utan det är till exempel det att de har slarvat bort sin andra nationella säkerhetssamordnare. Eller säkerhetsrådgivare. Och det spännande är att då skickar de, av alla människor de kan skicka ut, så skickar de ut Karin Enström. Och Karin Enström är ju syster till Henrik Landerholm. De är personliga vänner till Ulf Kristersson. Henrik Landerholm har ju fått kritik för att han liksom var för han räknas en barndomskompis liksom så.
Alltså säkerhetsrådgivaren
som fick kicken. Eller som fick sluta liksom för att han hade slarvat bort hemliga papper liksom. Men alltså, och varför väljer de ingen annan? Alltså, varför ska de liksom hålla det inom den här liksom kretsen? Ja. De kan kräva gruppledande riksdagen, ja, kan kräva
men,
det.
Men jag får också så här,
Anna Kinberg Batra hade de kunnat skicka ut och kräva det. Det hade varit sämre liksom.
Nej, men alltså, jag förstår inte, liksom, jag förstår verkligen inte utspelet. För det kommer liksom slå tillbaka så oerhört som en så här tårta i ansiktet, känns det som. För det tror jag att mångas första reaktion är att det låter odemokratiskt att Moderaterna ska kräva Socialdemokraterna, alltså deras största motståndare, alltså deras partiledare och partisekreterares avgång. Det låter liksom som lock her up, alltså Trump-aktigt.
Ja, verkligen. Men också så här, att säga att,
men hör kören liksom.
Ja, det är väl klart att Moderaterna inte har förtroende för Socialdemokraternas partiledare. Hade väl varit konstigt i så fall.
Nej, och det roliga är just att människor har ju så mycket högre förtroende för henne.
Ja,
att det finns ju till och med ett begrepp för moderater som har förtroende för Magda. Alltså Magda moderater.
Mm.
Det finns ju inga sosseuffar.
Uffesossar.
Sosseuffar.
Det lät inte lika bra.
Men jag tänker också att det finns en annan botten i det här. De är desperata och det är väl drivkraften i det. Men jag tänker att det finns en annan botten också. Det är att Moderaterna kan uppenbarligen inte läsa kartan längre.
Nej.
Alltså i politiken. Alltså man gör inte sådana klantiga utspel som slår tillbaka om man har tänkt några varv. Utan det är någonting som har slått slint i liksom kartläsningen här. Mm. De kör liksom rakt över stupet. Och det är ändå intressant liksom, tycker jag, utveckling. Går vi tillbaka några år så var Moderaterna mästare på det där. Alltså skitduktiga var de. I förra valet var de jätteduktiga. Liksom, de satte verkligen bilden av Socialdemokraterna. Ja. Och nu liksom den här.
Ja, nu har något slagit slint hos Ulf Kristersson.
Ja, men det är liksom
till slut.
Det är ändå en intressant liksom, utveckling ändå.
Det är en stark bild. Men jag tycker också att det känns som att de inte riktigt har tänkt igenom att liksom glänta på den dörren. Att då kommer alla andra partiledare att tänka, jaha, får man göra så? Kanske Jimmy Åkesson kan kräva Ulf Kristerssons avgång. Eller sådär.
Ja,
eller...
Och vad är poängen? Alltså jag förstår inte. Vad ska den diskussionen leda till? För att ett annat parti kan ju faktiskt inte avsätta.
Nej, de kan bara vänligt uppmana.
De valdes ju enhälligt dessutom här inne.
Ja.
Det var ingen.
Ulf Kristersson var inte ombud.
Fyra år till. Vi får se hur länge Ulf Kristersson sitter kvar.
Ja, det är spännande. Okej, men om vi ska prata lite mer konkret om kongressen och inte bara alla som försöker påverka på kongressen utifrån. Vad tycker ni om, det är ju väldigt många, alltså man har ju antagit ett nytt partiprogram nu. Vilken sida skulle ni säga vann? Alltså är det mest högerpolitik eller vänstersväng eller vad blev resultatet?
Magdalena
egentligen?
Andersson vann den diskussionen. De som var oppositionella, det finns några punkter som det förändrades på som kan spela lite roll. Tandvården till exempel kommer in i hälso- och sjukvårdssystemet i det här partiprogrammet. Det brukar vara så att tandvården är en fråga för varje kongress. Det brukar aldrig bli något sen. Men det här betyder faktiskt något. Här finns det en riktig skillnad. Sen kompromissade ju partiledningen till slut i migrationspolitiken och det var ju den frågan som många spelade upp innan som skulle bli bråk. Och där kan man väl säga att de som var kritiska till en hårdare linje gav sig väl, skulle man kunna säga. De fick en ändring i formuleringarna, men det här begreppet som det bråkades om, alltså att den skulle bli stram, det är kvar på överskådlig tid.
Och när jag pratade, en väldigt konstig formulering.
Är väldigt konstig,
en sån formulering som man bara kan skriva i ett partiprogram.
Ja, och Mara kan skriva det väldigt sent på natten också, tror jag. I ett rum med väldigt många människor som egentligen tycker helt olika.
Ja.
Och så får folk sen tolka det lite olika. Men i grunden i alltihopa i alla fall, att vad man gör, det är att man accepterar, skulle jag säga, den förändring som Magdalena Andersson nu har gjort sedan hon tillträdde för 4 år sedan som partiledare. Och det är en ganska stor förändring. Alltså, och då flyttar man partiet till höger i migrationspolitik. Man flyttar in det här begreppet samhällsgemenskap. Hon återkom till det när hon höll sitt tacktal när hon hade blivit vald. Och då tog hon upp att hon hade 3 frågor som var liksom hennes, ja, på något sätt, det här ska bli hennes signum. Och jag tror att vi kommer att få höra de här återkomma. Det första var inre och yttre säkerhet. Och där kan man väl säga att hon tar ju säkerhet. Kristersson håller ju på och klantar sig hela tiden. Så att här har ju Socialdemokraterna en historisk möjlighet att kliva in och ta de som försvarar Sverige, de som står för säkerhet. Och så länge Kristersson håller på att tappa bort säkerhetsrådgivare och liksom skjutningarna fortsätter, så kommer det här att bli liksom ett problem för honom. Och det var väldigt tydligt att Magdalena Andersson har liksom, hon nappat på det då, så. Det andra, det är ju det här med att välståndet ska öka. Och det är också liksom en kärnfråga för socialdemokrater att liksom, ja, tillväxtpolitik. Och det tror jag vi kommer, det kommer återkomma idag och imorgon också, kring vad är innehållet här. Men det är en mera, skulle jag säga, statlig politik för ökat välstånd. Det kommer att bli mer stimulanser, det kommer att bli liksom mer byggande, mer, alltså få igång hjulen i ekonomin på ett sätt som vi inte har sett den här regeringen göra. Den här regeringen liksom släpper ju fältet öppet. Så att här har vi också en sån sak. Plånboksfrågor blir liksom valfrågorna. Och det tredje är det här begreppet samhällsgemenskap som finns. Och för de som ser på bilder på tv ser också att det finns uppklistrat överallt här i kongresslokalen och så. Och det är ju just syfta på att liksom folk ska lära sig svenska, integrationen ska fungera bättre och så vidare. Och det är ju ett kontroversiellt begrepp här. Men det är väl liksom hennes folkhem.
Varför är det kontroversiellt?
Därför att det också betyder en restriktiv flyktingpolitik på en nivå som jag tror väldigt många gräsrötter och väldigt många andra tycker har gått för långt. När det gäller att man utvisar till exempel folk som är uppväxta i Sverige till vuxen ålder och sen slänger man ut dem.
Mm.
Eller att det här diskussionen om spårbyte, att folk har liksom varit här, jobbat, gör rätt för sig och så blir de utkastade. Alltså det där ska vi ju. Alltså,
det är liksom underförstått vit samhällsgemenskap typ.
Alltså det finns ju det här begreppet, det här står inte i några papper.
Nej,
men när du pratar med folk så pratar de om arbetarklass.
Ja.
Och efter en stund när man lyssnar så får man klart för sig att det de menar är vit arbetarklass.
Precis, de menar liksom manliga vita byggarbetare.
Ja, och den större delen av arbetarklassen i Sverige har ju invandrarbakgrund. Eller inte större delen, men en väldigt stor del har invandrarbakgrund. Och speciellt i storstäderna ska man också komma ihåg. Alltså, vill man vinna Göteborg, vill man vinna Stockholm, vill man vinna Malmö, vilket man, om vill man vinna Sverige, valet i Sverige, så måste man det. Då är det här inte helt okomplicerat att prata om en samhällsgemenskap som de facto blir lite utestängande. Så att det här är kontroversiellt. Men jag skulle säga att hon har fått igenom det här. Så att det här är nu Socialdemokraternas djupt kända politik tills de har en annan politik.
Mm. Jonna, vad tänker du? Har du blivit liksom överraskad av någonting på kongressen hittills?
Men jag tycker alltid det är intressant att lyssna på Mikael Damberg. Alltså jag tycker han säger så mycket mer än vad Magdalena Andersson gör. Jag har svårt att avkoda de här begreppen. Allt är så stora och fluffiga. Liksom. Alltså sist de valde så var det ju att man skulle vända på varenda sten i gängkriminaliteten. Man förstod ju inte riktigt liksom vad det betydde.
Det förstår vi inte fortfarande.
Nej, och det här att återta den demokratiska kontrollen i välfärden. Alltså det är för abstrakt för mig. Så då tycker jag det är intressant att lyssna på Mikael Damberg som är mer konkret. Och man förstår också jag läser av hans kodade språk mer och lättare. Och då som jag hörde hans tal idag så var det liksom ett i princip alltså nej till hela alltså katalysreformisterna. Alltså de vill ju låna väldigt mycket pengar för statliga investeringar. Och då talade Damberg liksom väldigt länge om hur viktigt det är med starka statsfinanser i en orolig tid, att man ska kunna sätta in liksom det som behövs. Och det är väl ett, liksom, nej det kommer inte bli liksom jättestora att staten sätter sig i skuld för mycket sådana stora satsningar som Katalys till exempel har efterfrågat. Men att det samtidigt kommer förhoppningsvis, nu är ju allt inte klart då till partiprogrammet, men det var ju mycket kul som jag tror en del vänstersossar tycker var trevligt att höra, som att man vill höja barnbidraget. Jag har inte gjort sedan 2018 och det är någonting som vi har tjatat om på ledarsidan har behövts under den här krisen och som alla andra nordiska länder har gjort. Och man vill permanenta det här bostadstillägget för ensamstående föräldrar.
Jättebra.
Som försvinner nu sista juni. Superbra. Och sen så är det ju också det här med karensavdraget som de vill slopa. Mm. Som är ju liksom klasspolitik. Alltså det är ju verkligen sådana som måste vara på jobbet som drabbas hårdast.
Mm.
Medan alla som kan gå eller jobba hemifrån. Vobba eller jobba hemifrån inte påverkas lika mycket. Så det är ju, ja, men jag vet inte, vänsterpolitik, jag skulle också säga att det är klassisk liksom, socialdemokratisk politik som man faktiskt kan gå till val på, som är kul för gräsrötterna att prata om när de knackar dörr.
Nej, men det tror jag är ett genomgående här, att det är en tillbaka till rötterna socialdemokrati som vi ser, och det är också intressant när man tittar på de debatter som inte ännu är färdiga, alltså arbetstidsförkortning, när vi pratar här nu så är inte den frågan avgjord. Och jag sprang faktiskt förbi, precis när vi gick in här så sprang jag förbi Annika Strandhäll som var på väg in och en del i den här diskussionen, som var såg liksom halvt glad och halvt stressad ut när hon sprang iväg med en stor församling människor som skulle diskutera detta. Och det pågår ju liksom här och var på i kongressen just den här typen av icke-lösta frågor. Och många av de här välfärdsfrågorna är ju inte lösta än. Men jag tycker liksom det känns som att det går lite i statssocialistisk riktning. Det går lite i liksom en socialdemokrati som man kan kalla traditionell i liksom sättet man pratar om politik, sättet man pratar om tillväxt, sättet man pratar om industrier. Det är liksom inte det här, det finns liksom inte ett spår av identitetspolitik eller sådana saker i detta. Så det är en, liksom, man märker i sakfrågan att det är en förändring. Mm. Sen är det några saker som jag tycker man ska hålla ögonen på vad det faktiskt betyder sen. Tandvårdsförsäkringen är en sån. Eller tandvårds, vad det nu blir.
Reform
ja. Förhoppningsvis. Vad betyder det där i praktiken? Det finns ju en gammal utredning som har funderat över att högkostnadsskydd till exempel. Är det det man konkret kommer att fylla det här med? Alltså vad kommer det att fyllas med? Det andra är full sysselsättning. Och det är ett mål som man plockar tillbaka från historien mycket. Men som också är så här tomt på innehåll. Och Göran Persson sa ju en gång att man skulle halvera arbetslösheten till 2000 i hans fall var det då. Då skulle den alltså ner till 4% då. Kommer ett sånt mål, ja, då kommer det ju att kräva rätt mycket pengar.
Ja.
Vad betyder det?
Men där vill jag bara flika in en sak som jag också tyckte var intressant. Alltså man saknar ju ibland den här sociala ingenjörskonsten. Alltså att politik är det omöjligas konst och så vidare. Men alltså, något som Ardalan Shekarabi påpekade, att majoriteten av de som är arbetslösa i Sverige går på försörjningsstöd. Och har man försörjningsstöd, då får man inte gå en utbildning.
Nej, det finns mycket sånt där.
Och det, man bara, va? Det är ju hål i huvudet. Alltså, att de nu då ska ta fram regeländringar för att är man arbetslös och har försörjningsstöd så ska man få liksom någon anpassad utbildning, som eftersom de personerna ofta står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, att man också har något slags arbetsmarknadsåtgärder för att de ska komma i jobb. Och det bara känns ja,
jag tycker att det känns som att det har man verkligen längtat efter, alltså någon slags reform av arbetsförmedlingen, alltså att inte bara tänka sig att vi löser arbetslösheten genom att ekonomin får fart och liksom hjälpa företagen och sådär, utan att faktiskt tänka på alla människor som sitter liksom fastlåsta i det här sjuka systemet med det här rusta och matcha och en massa idiotutbildningar där man liksom ska lära sig använda en dator typ. Alltså det verkligen, det funkar ju inte. Så att det är jättebra om de funderar på, alltså faktiskt tittar på hur själva matchningen funkar.
Ja, och där tänker jag också att det här, man pratar om samhällsgemenskap. Alltså de som står längst från den här samhällsgemenskapen, det är ju den här gruppen. Och det är väl ungefär hälften av de arbetslösa, om jag har förstått det rätt, som står mycket långt från arbetsmarknaden. Och det är liksom ett par hundratusen människor. Man behöver liksom ha uppsökande verksamhet. Man behöver liksom, och sen finns ju gamla instrument. Samhall till exempel har ju urartat fullständigt idag. Alltså det behöver ju återupprättas, den typen av instrument för de som står liksom längst ifrån. Med funktionshinder eller vad det kan vara som så gör att man har då behöver hjälp in på arbetsmarknaden. Liksom. Och de instrumenten, det här behöver ju, man behöver återupprätta en aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag hoppas att det fylls med det, men vi vet ju inte än riktigt. Det liksom, får man ju se liksom vad man gör. Men det här är verkligen ett sånt område. Jag tycker också att Dambergs tal. Han pratade ju mycket om liksom just vad det här löftet om ökat välstånd betyder. Och det där känner jag ju är någonting som jag tror att väldigt, väldigt många skulle vilja se. Alltså att det var liksom att staten på något sätt faktiskt aktivt kliver in och säger att men vi hjälper till att lösa det här. Liksom. Och det är ju liksom tvärtom mot den här regeringen som vi har. Liksom.
Ja, men verkligen. Och jag tycker också det är skillnaden från att höra en moderat till exempel finansminister tala och Mikael Damberg, att Mikael Damberg tar in att han är i Göteborg. Volvo Cars har precis sagt upp 3000 anställda. Alltså tar in liksom vanliga människors situation som faktiskt politiken är satt att lösa. Liksom. Mm.
Och då blir paradoxen så brutal tycker jag när man liksom öppnar sociala medier och så sitter Sveriges utrikesminister och twittrar om muslimska brödraskapet.
Ja.
Alltså här står liksom Magdalena Andersson och håller tal om vad Sverige behöver göra i Gaza. Med UNHCR som inte Sverige stödjer därför att det har havererat liksom svensk politik när det gäller UNRWA, förlåt mig. Som svensk politik har havererat när det gäller liksom UNRWA och Gaza. Och liksom vardagsfrågor pratar man här, Damberg pratar om jobb och så där. Och så sitter liksom regeringen som ska styra detta och håller på att twittra om en massa trams bara av partipolitiska skäl. Ja. Alltså det blir liksom, jag blir nästan sur av det här och jättehård liksom attityd så här liksom, jag ska inte dutt så.
Men
jag blir upprörd
över detta. Återigen så är det ju liksom att det är panik som pyser ut. Alltså varför ska Sveriges utrikesminister, alltså det är under hennes värdighet att hålla på och twittra om massa, alltså insinuationer om Socialdemokraterna eller liksom oppositionspartiet. Ja. Jag tycker bara det. Det är liksom inte sunt.
Det är
något som har slagit slint, som vi sa.
Nej, men det är faktiskt det är inte en sund partikultur som håller på sådär. Och som inte någon säger stopp. Det finns ju massa medarbetare runt omkring som borde säga hallå, ta det lugnt. Det är liksom ett EU-toppmöte nästa vecka. Vi fokuserar på det istället för att sitta och twitterkriga. Liksom.
Mm.
Det är som en hannibalisering av hela regeringen.
Man kanske är lite påverkad och lite skadad av den här miljön som vi är nu på Svenska mässan i Göteborg, för att det är ju väldigt liksom, sossarna är ju samlade och de är glada för att träffas och det är ju väldigt positiv stämning här.
Mm.
Men det känns, alltså känslan här, jag vet inte hur det är sen när man kommer tillbaka i verkligheten, men att liksom det här är nu en vad ska man säga, ett ånglok som bara, det blir svårt att stoppa dem, känns det som nu. Alltså de känns dels att de har massa bra idéer, men också att verkligheten är ju liksom Ulf Kristerssons regerings värsta fiende just nu. Det är den, alltså, som Mikael Damberg tog upp, alltså hög arbetslösheten, det är låg tillväxt samtidigt som vi har rekordhöga utsläpp. Det borde inte gå ihop.
Hur lyckas man?
Ja.
Möjligen om jag då ska säga emot dig, så kan jag säga att sossarnas värsta fiende är ju sossarna. Det är otroligt vad bra de är på att skjuta sig i foten. Så att jag tänker att det här tåget, du har helt rätt, det känns ju som att nu har så här tåget eller Atlantångan börjar ju gasa här. Men de är väldigt bra på att skjuta sig i foten. Och jag funderade lite på de här stackars demonstranterna som står utanför här, som vi pratade med på vägen in. Och det är ju framförallt migrationspolitiken som de är irriterade på. Och tittar man lite, läser man de här programmen som Socialdemokraterna har, och så tänker man lite att vi har ett problem med en minskande befolkning om vi inte har invandring. Vi har ett problem med minskande arbetskraft om vi inte har invandring. Vi har en äldre befolkning som kommer att behöva mer välfärdstjänster, och de som jobbar i de här välfärdstjänsterna är väldigt ofta invandrare. Om man skulle strypa invandringen på det sättet som man faktiskt gör nu, då kommer det att bli väldigt stora problem. Alltså det kommer att bli som ett dominospel där liksom äldrevården kraschar ihop därför att det finns inget folk. Industrin som behöver anställa kommer inte att funka därför att det inte är något folk och så vidare. Så att liksom, det låter, jag är inte säker på att det här kommer att hålla rent liksom samhällsekonomiskt. Och det här, jag förstår ju varför man gör det. Men jag tror inte på den politiken. Jag tror man behöver ha en hyfsad stor invandring för att vår ekonomi ska funka, för att vårt samhälle ska funka. Sen behöver integrationen fungera bättre. Men problematiken har ju blivit att man här säger vi stoppar all invandring för att integrationen ska fungera bättre. Jag tror delvis det är tvärtom. Genom att man tar människor in i Sverige som man integrerar genom att ge dem jobb, för det är så integration funkar, ja, då kommer man att liksom få fart på ekonomin. Jag vill bara kasta in lite grus här. Jag tycker den liksom,
nej, men det håller jag samhällsanalysen med om, och det, är liksom knepig. Tror jag är, det där gruset skaver i många skor här. För att det är just det att man känner att partiet också kopplar ihop väldigt mycket invandring med kriminalitet. Eller att de inte liksom tillhör liksom någon slags gemenskap. Och det är ju verkligen ett problem som... Ja, nej men...
Alltså, jo, men det finns ju två sådana där konflikter tycker jag man känner av liksom, i luften som är väldigt känsliga. Dels så är det som du nämner, Jonna, alltså att man hela tiden beskriver liksom, invandring som ett problem. Vilket kanske inte är så kul för dem som är här som har invandrarbakgrund. Alltså, och alla som är med i Kommunal och allt vad det kan vara. Alltså, det är jävligt dumt helt enkelt. Och det andra är... det här könsfrågan, alltså att det har blivit någon slags konstig debatt om att en del debattörer tycker att sossarna har blivit för tjejiga typ i någon slags negativ bemärkelse och att det då ska vara hårdare tag för att man ska liksom tilltala manliga arbetare, gissa vilken hudfärg de arbetarna ska ha liksom. Alltså de två sakerna tycker jag känns som att det ligger och bubblar hela tiden. Att det finns liksom i bakgrunden i alla debatter.
Där finns ju också kritik mot att till exempel Byggnads nyvalda partiordförande tar en plats i partistyrelsen och inte någon från Kommunal eller Handels. Och det är ju ja, att det är, då är det liksom grabbarnas intressen som företräds på ett annat sätt och kvinnornas sätts åt sidan.
Det tror jag
men jag tycker också det finns något det här med att man med invandrings migrationspolitiken och så vidare att man alltså problemformuleringen har ju blivit att invandringen har varit för stor och integrationen har varit för dålig. Därför måste det komma färre invandrare ser det ut. Men man talar inte lika mycket om att ja, men skolan har varit för dålig.
Precis.
Att vi har den här marknadsskolan som vi vet har massa destruktiva effekter. Att man inte satsar på det. Istället så är det nedskärningar på extra personal och vi har kvar den här marknadsskolan. Eller till exempel socialtjänsten. Och alltså det finns ju, vi vet ju liksom, till exempel mekanismerna bakom kriminalitet. Att det ofta är frånvarande föräldrar, man har haft en tuff uppväxt och så vidare. Att man inte sätter in liksom, lösningar för det istället. Alltså, då är det bara egentligen en universal lösning att man ska minska på invandringen. Och det känns bara liksom, enögt.
Ja,
sen kan man ju säga att det finns en annan sak också som händer nu, som kanske avslutningsvis, men det är ju också att man väljer ju en massa nya människor. Man väljer ju en ny partiledning här. Och det är lite intressant för att Socialdemokraterna är ett parti där man väljer den högsta ledningen direkt från kongressen. Och kongressen är direktvald av alla medlemmar. Och det där internationellt är inte alltid så. Men då, det verkställande utskottet är ju nästa punkt. Man har ju då valt, nästa punkt är val av partisekreterare. Men man har valt partiordförande. Sen ska man välja då, och då väljer man då ordinarie i verkställande utskottet. Och här tycker jag verkligen det finns en spänning som är intressant med diskussioner om höger- och vänstervridningar hit och dit. Hur prioriterar man? För då är det alltså Johan Lindholm som är L-ordförande, han är självskriven. Det är Mikael Damberg, det är Lena Hallengren, det är Teresa Cavaglio och det är Anna-Karin Zetterberg. Som ju alla tillhör partihögern. Och dessutom ännu roligare är att Mikael Damberg och Lena Hallengren var ju alltså de som i 90-talets SSU-konflikter blev ledning efter de här jätteuppslitande striderna på 90-talet. När högerfalangen ju vann detta. De ledde ju högerfalangen då. De är nu verkställande utskottet och Mikael Damberg är på god väg att bli liksom arvtagare. Han är ju liksom någon form av kronprins i systemet här. Och samtidigt så pratar man om att det här är en vänstersväng. Och jag såg att Kristersson skulle säga också att skrämmas med att det var en vänstersväng. Det är så fascinerande att se liksom att det är som att den kongressen pågår i medierna med den diskussionen. Det är som en annan kongress än den man ser här. Och det tycker jag är en sån, det är väldigt intressant. Men just valen är väldigt tydliga på den här punkten. Faktiskt. Ja, nej, det är bara
att det inte är en vänstersväng.
Nej, det är ingen vänstersväng. Utan det är väldigt mycket samma hjulspår som tidigare. Och sen lite justeringar av det. De två stora förändringarna här, det är Magdalena Anderssons avtryck. Och det är liksom en kriminalpolitik man flyttar till höger. En migrationspolitik man flyttar till höger. Och integrationspolitik. Det är liksom den stora förändringen som den här kongressen kommer att påminna. Alltså vi kommer minnas den här kongressen som det då. Skulle jag säga. I alla fall än så länge. Det kan ju hända något roligt innan söndag då. Det vet man ju aldrig.
Nej.
Och som sagt, man är väldigt bra på att skjuta sig själv i foten. Så att det kan hända roliga
saker.
Vad som helst kan hända.
Ulf Kristerssons avgångskrav behövs inte. Sossarna löser nog det själva internt.
Men, ja, men det kan hända något kul.
Ja, det kan absolut hända något kul.
En kongressfest på lördag också, då kan det också hända kul saker.
Ja, det blir spännande. Vi ser fram emot en rapport. Då tror jag vi har poddat färdigt för den här gången. Vi ska ge oss ut i korridorerna här igen på kongressen. Tack så mycket till alla er som har lyssnat och tack Anders och Jonna.
Hej hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.